Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det er direkte ljug. Jeg sa ingenting til dommerne.
Ja, dritlei. Og på bunnen ferdig med. Nå også!
Jeg håper en barmen sender for det gullelaget han kjøpt, så vi får kose oss litt.
Verdens deiligste liga, Obos-ligaen, nå nærmer den seg virkelig. 15. mai så sparkes Obos-ballen I gang. Og ja, rett og slett for å glede oss litt til det som som en liten julaften for oss, så har vi samlet to av Obos-ekspertene våre, Petter Bø Tosterud og Joakim Jonsson. Vi skal snakke gjennom ja, rett og slett samtlige Obos-lag. Vi skal dele det I to, så I dag så tar vi de åtte første, og da går vi alfabetisk gjennom. Så ja, Joakim, nå det straks klart for Obos. Hvordan Obos-følelsen din?
Ja, men den god. Det fest, det sirkus, det galskap, og sen det flott fotboll, for det får vi I Obos-ligan. Jeg har sagt det ingen liga på de to översta nivåerna I Sverige, Norge och Danmark som spelar så flott fotboll som de gör här I Obos-ligan. Det spillande lag och sen har vi ju aristokraten Fredrikstad tillbaka och vi har kulturstarka Bryne också. Så det blir en härlig liga som också I år jämnare än någonsin och det säger inte lite fure.
Nej, det gör det inte. Vi vet att Obos-ligan den är ju nydlig och oförutsägbar och ingen ikke uten grunn at vi kaller det verdens deiligste liga. Den leverte til de grader I fjor, men Petter, hva du mest spent på I år?
Nei, da, det jo denne jevnheten som Joakim snakker om da. I fjor så var det nesten litt sånn opplest og vetet at Tromsø og Lillestrøm skulle opp I år, så tror jeg nesten slik at et par av de lagene som kommer opp fra andre divisjon kan være med og kjempe om opprykk denne sesongen. Det ikke gitt at de som gikk ned fra Eliteserien automatisk går opp igjen, så jeg tror vi kan få kanskje tidenes jevneste Obos-liga. Fredrikstad tilbake, de kan være med og kjempe, de kan få et ordentlig fart på det seierstoget der hvis de starter sesongen godt, så jeg tror vi går en ekstremt spennende sesong I møte, og så har vi disse usikkerhetsmomentene som vi selvfølgelig hadde I fjor også med korona. Jerv da, de var jo ikke I annet enn karantene gjennom hele høsten I fjor, kommer til å være sånne litt sånne rare situasjoner I Obos-ligaen denne sesongen også. Vi husker jo at Raufoss måtte jo på det lokale badelandet for å få med en keeper til en av kampene siste sesong, så masse av det kommer hit også. Så jeg også I årets sesong også.
Ja, sånt får det ikke noen superliga, da det ikke på Toten bare for å hente ansatte. Men jeg tror vi rett og slett bare skal fyre I gang. I og med at jeg vet at dere to glad I å prate litt, så har vi ingen tid å tape. Det åtte lag vi skal gjennom I dag, og vi starter med en by som skrives med Å, men laget skrives med to A-er, Ålesund. Og dere snakker om at det ikke noen som skal fyke rett opp igjen I år kanskje, og da tror jeg kanskje de litt skuffet I Ålesund, for de ble riktig nok sendt på hodet ned til Obos-ligaen I fjor, men Lars Arne Nilsen, han har jo hentet spillere som gjør at de kan sprette opp igjen, har han ikke det, Joakim?
Jo, jeg sa vel I slutten av sesongen I Elitserien I fjor at Ålesund ser ut som et middels Obos-ligalag. De kommer aldri I verden på å rykke opp hvis de ikke gjør noen ting, men det har de til de grader gjort. Lars Arne Nilsen har hentet inn en høv med rutinerte spillere og som vet hvordan det føles å rykke opp. Blant annet to stykker fra Lillestrøm, Torbjørn Kallevåg og Simen Raffen, de var jo med å rykke opp med Lillestrøm. Gode spillere på det her nivået. Erlan Segberg, han har ikke gjort noe annet enn å rykke opp med start. Sen har man hämtat David Fellman för man savnar en stopper, man savnar en ledare I fjor. Han inte någon fantastisk spelare men han en ledare med stort L. Ikke glöm Quint Jansen, han har väl ryckt upp en höv med gånger med Mjöndalen också. Så jag syns att de har rustat gott Ålesund för den här säsongen.
Ja, det syns jag också, må jag si. Selv om det tog lite tid för jag liksom vad ska jag säga, accepterade den tanken om att Ålesund är en så solklar uppriksfavorit som de är nu, för det var ett ordentligt skadat dyr som gick ned från elitserien och tar lite tid att slicka de sårna där också för den spelgruppen. Och Lars-Arne Nilsen kom ju in sist höst och fick ju på något sätt aldrig helt reis på det där heller, blev ju inte i närheten av den räddningsaktion han drömte om. De hade den ordentligt stygge smäller, men det är ett ganska rutinerat lag och inte minst det att Fällman kommer in där. Det tror jag har en enorm betydning för det laget där. Och så har vi dessa typerna som Niklas Castro har självklart presterat på ett skyhögt nivå i OBOS-ligan tidigare. Han är nog lite ikke bare revansjesugen, han nok sikkert litt sånn småforbanna, fordi han ikke fikk vise seg ordentlig fram i Eliteserien i fjor. Han hadde nok ikke planer om å spille OBOS-liga, eller i det hele tatt, kanskje i norsk fotball i det hele tatt, i året 2021. Så han kjenner nok på det, at han har litt dårlig tid i sin karriere, at han må ut, og da må han jo prestere ekstremt godt for å komme seg ut allerede til sommeren.
Det virker jo som vi får se Castro som
midtspiss. Ja, ikke det litt...
Alltså virkar som får se Castro som mittspiss i år också. Jag hade ju trott att kanske en inre löpare, kanske en kantposition, men nu på slutet har Lars-Arne Nilsen brukt han lite grann, ska man kalla det en falsk nier, och att man då satt Sigurd Haugen på kanten, så det är intressant. Men Castro, det är ju inom det är ju en av de allra största profilerna i den här ligan, och det är ju en matchvinnare och en poängspelare. Sen är jag lite spänd på Simon Bolka Norli också en poängspelare de har. Så nej, jag syns att Ålesund har rusta gott och erfarent inför den här säsongen i OBOS.
Men vi snakker litt om Niklas Castro her. Han 25 år gammel. Ja, vi har snakket om han på det chilenske landslag og så videre. Og så hadde han jo et straffespark hvor han brente i fjor, og så gikk det kanskje litt ned for det tidlige sesongen der foran, men Castro i OBOS-ligan, nå skal vi ikke snakke ned OBOS-ligan som vi elsker her, men er ikke det en liten sensasjon nærmest at han i den alderen tar en ny sesong, Petter?
Det ikke en sensasjon, for han var ikke fantastisk i Eliteserien i fjor, og kjenner en som sier fotball ferskvare, og det jo det siste han har levert som ikke har vært godt nok, og det må jo Castro selv erkjenne. Han fløy jo gjennom OBOS-ligan i 2019 med 17 mål og 11 målgivende på det Ålesund-laget som vant alle hjemmekampene sine, og ja, de lekte seg gjennom ligaen. Ja, og du sier at han begynner å bli gammel nå, også 25 år gammel, men han jo en spiller som, med tanke på at han har denne bitte lille landslagserfaringen med Chile, som vil gjøre han interessant, selv om han 25 år gammel, fordi at disse speiderne og scoutene, eller hva man skal kalle dem, ser jo plutselig på landslagstroppen til Chile, at ok, han spiller i Inter, han spiller der, oi, Ålesund, OBOS-liga Norway, han skal vi kanskje kjøpe. Så det jo en salgsvare som Ålesund sitter på der, og jeg tror han kommer til å være veldig, veldig god denne sesongen her også, men jeg litt sånn, inne på samme tanke som Joakim, dette med posisjonen hans. Hva egentlig Niklas Castros aller, aller beste posisjon? Hvilket system det han passer inn i? Jeg prøvde også å tenke på hvorfor har ikke andre klubber i Norge da, utnyttet det at han kanskje hadde en liten ikke hadde den samme sesongen i fjor som hadde forventet, fordi de kunne utnyttet det ved å kjøpe han til en lavere markedspris enn det man kanskje kunne gjort, eller det de finner kunne gjort i 2019, for da var jo prisen skyhøy. Så det litt noen sånne spørsmål rundt han også, men at han kommer til å bli viktig for Olsson, det udiskutabelt.
Jeg mener faktisk at årets 2021-utgave av Ålesund er bedre enn elitserieutgaven av Ålesund, så at, nei, for meg får de nå gjelde som favoriter, men inte på när lika stora favoriter som Tromsø och Lilleström var i fjor. Alltså det, jag tror inte det ska mycket till för att Ålesund är nere på några kvalplatser eller får jobba där också. Så det är inte någon bankersuppryck, men de får vara små favoriter.
David Fällman är ju nämnt här, 31 år gammal svenske som ja, han har suttit och väntat i evigheter i Sverige för att komma sig över, men Joakim, du snakker litt om han, men hva slags type er det egentlig for en? Er det fotballspilleren vi skal hylle, eller er det mer personligheten hans
Ja, det personen David Fällman vi ska hylla. Han var i Gävle i en lång periode och var egentligen lika aktuell för många andra klubbar. Sen gick han till Kina, var där en kort seans och blev hämtat tillbaka till Hammarby där han gjorde det bra och spilte en god del kamper också. Men han har ledaregenskaper och det var ju det man savnade på ett Ålesund i fjol. När det begynnade att gå mot dem så var det ingen som drog tak i laget. Nu har de hämtat flera, Erland Segberg är en fin typ också. Men Fällman är en ledare som håller i samman det här. Jag tror inte vi ska förvänta någon briljant fotbollsspelare där, för där är han närmast en i mängden, men personen Fällman, han blir viktig, och Ålesund har ju verkligen prioritet här. De har lagt ganska stora pengar på Fällman i både lön och sign-on bonus för att vara i OBOS-ligan, men jag tror också att det är en riktig vurdering. Sen har man ju längst bak också, det var ju en del spörsmålstegn i fjol runt keeperpositionen med Kongshamn och Andreas Lee som ja, till tider var svag må vi kunna se. Mikael Lansing har imponerat i uppkörning. Han har ju varit i dansk fotboll utan att klart slå sig in, men har imponerat i uppkörningen, en god igångsättare och en allround keeper, så jag tror också att Ålesund är styrka på den positionen.
Vi beveger oss videre til neste klubb på lista, og etter A så kommer B, og da kommer Bryne, som er det nyopprykka laget sammen med Fredrikstad, og det er jo ingen Erling Braut Haaland der til å redde dem i OBOS-liga, men kanskje kan noen Haaland-kroner hjelpe det litt etter hvert?
Ja, jeg tror at skal Bryne redde seg litt, så er det kanskje Erling Braut Haaland, for det er jo som så, selges han til sommaren här nu, la oss ta en sum på svimlande 1,5 miljard, för det är ju faktiskt snack om det. Så har ju Haaland gått ungdomsåren i Bryne. Det betyder att de har rätt på solidaritetsmidler. Det är riktigt nog en liten procent. Jag tror det är en dröj procent man får av övergången. Men nu är det ju så, en dröj procent av 1,5 miljard, det är 15 miljoner kronor det. Och det är stora, stora pengar för en klubb i OBOS-ligan. För ser vi förra säsongen så har man inte gjort väldigt mycket på övergångsmarknaden. Man har hämtat Meinhard Olsen från, som tidigare var i KBK, lycktes icke, dro till, var det Färöjnerna, och nu är det hämtat tillbaka till norsk fotboll, och så har man hämtat Sixten Jensen som icke klart att etablera sig på Sogndal, så Jan Halvor Halvorsen, han ger de spillarna som tog det här laget upp i OBOS-ligan tillit, och det är de som ska sörja för att det blir förnya kontrakt på Jären också. Jag är usikker, och det är jag framförallt. Spiridino vid målet, han håller lite ujämn, men han håller ett solid nivå. Det är en keeper med god OBOS-liga standard. Försvaret med Robson, Hej, Baldvinsson och Åmot. Här är jag usikker. Jag är usikker på tempo i försvaret. Jag är usikker på ävnen till bäckarna till att klara sig en mot en. Så största oromomentet är ett försvar här. Men det är en del intressanta spelare. Vi har Andreas Dybevik. Fick aldrig riktigt chansen på Sannes Ulf. Och det kan jag inte förstå. För han har kvaliteter som vill göra sig gott i OBOS. Kommer på att ha den ena inre löparpositionen. Och sen har vi då Joakim Holtan. De skriker efter en spiss på Sörlande och start där. Joakim Holtan var i start för länge sedan. Fick aldrig möjligheten att etablera sig där. Gick ner och spilt i lavare divisioner, härjade, kom till Bryne och har varit en åpenbaring. Och han har tillägg sett sylskarp ut den här uppkörningen. Holtan, han kan bli en av spissensationerna i den här ligan. Och det är de fullständigt avhängiga av om de ska klara sig kvar här. För en ting är säkert, med Jan Halvor Halvorsen vid roret, då blir det ett lavt liggande Bryne som satsar på kontringar, långa inkast från Robert Unheim och dödbollar. Så det blir det mest förutsigbara laget i hela den här ligan. Men igen, helt avhängig av en Joakim Holtan, fortsätter successen från Postnordligan i fjol.
Men eliteserielaget, det skriker att det spisser allerede nå. Joakim, är det för tidigt att satsa på han? Är det för dristigt att ta chansen där?
Ja, jag tror nog att många av elitserielagarna vill ha en etablerad spis som går, eller en spis som går in i en elver där, och då vill de nog se att Holtan, okej, du var god i Postnordligan, vi vill se att du har det nivået i OBOS-ligan också. Jag tror han har det. Det är, han är en målskårare, han har tempo, det är kraft i spillans också. Så att, nej, de har ett kontringsmässigt ganska spännande lag. Undheim och stor fart i tillägg också. Dabov som jag tror tar den ena sidan. Också kvick och oförutsigbar. Så det är lite spisskompetens i det översta ledet. Kontringsstyrka. Men försvarsledet ställer jag stora spörsmålstegn vid. Och syltynstall. Syltynstall på Bryne. Här måre Håland kronor in.
Ja, du nevner jo dette her med at han ikke har gjort så mange endringer. Og Petter, hva tenker du om det når man har rykket opp? Skal man på en måte gi den gjengen tillit og satse på at det holder på nivå over? Eller er det ryddig nok å bytte ut hallestallen og si takk for hjelpen, men nå er ikke dere gode nok lenger?
Ja, det er det som er 1000-kroners spørsmål, da. At det at de ikke har gjort disse endringene i troppen, det kan være laget store styrke, det kan også være laget store svakhet, at de ikke har nivået inne. Husker første gang Mjøndalen rykket opp til Eliteserien, de store utskiftingene de hadde, og da de rykket ned, så det sang da vel i Stavanger, så sa de jo at kanskje største feilen de gjorde var å ikke mixa upp eller han mixat för mycket upp till sommaren Vegard Hansen då med alla de ändringarna han gjorde den gången då så det finns väldigt många historier enten den ene eller andre veien når det gjelder akkurat det der. Jeg tror jo at Brynes kanskje største forse i Obos-ligaen denne sesongen her, er jo det at de spiller hjemme på gress. At det hjemme på hjemmebane Bryne må gjøre dette her. Det er en bane de vant til å spille på. Det er en gjeng som har spilt her sammen hele tiden. Så det er på hjemmebane Bryne må gjøre det. Og jeg tror at de har en ålreit sjans til å klare seg. Jeg tror ikke de kommer til å være spesielt langt vekk fra nedrykkstreken på noen som helst tidspunkt eller gjennom sesongen. Men det er uansett et lag som veldig innstilt på at det overlevelseskampen vi skal først og fremst ta. Så skal de bruke kanskje disse Haaland-millionene litt mer på sikt da, for å bygge denne klubben. For jeg har ikke noe tro på at om det skulle komme inn en 10-15 millioner i løpet av sommeren, at det plutselig dukker opp den ene eller andre store stjernen. Da, for det er litt... Litt sånn traust og enkelt da, dette de driver med på Jæren, og det tror jeg de skal fortsette med, for foreløpig så har det jo gitt resultater.
Men det er jo vi pratar ju om och Bryne och det är ju härligt har de tillbaka i Obosligan också. Det är ju lite kultur och tradition och fotbollskultur på Jären och det är ju någonting också som kan vara med och hålla dem i den här. Man ska aldrig undervärdera det aspekten och sen tror vi och hoppas att till hösten i alla fall har vi publiken på tribun och Bryne de med B-gängen i ryggen. Så är ju de ändå en av klubbarna i Obos som har lite publikum och som kommer få hjälp av sina egna.
Ja, och så är det ett härligt lag att få tillbaka och alltså alle vi som har fulgt norsk fotball i en årrekke savner jo Bryne med Pierre Gallo, Dejan Pavlovic og Roger Eskeland og sånt. Det er liksom noen navn som klinger godt fremdeles i hodet, så vi ønsker Bryne hjertelig velkommen tilbake til Obos-ligaen, men det blir nok en neglebitende sesong for alle de som følger laget.
Dejan Pavlovic får en nydig mann med hestehale kom der og herja. Storvokste Pavlovic kom från Skåne og fikk legendestatus der. Sen Ragnvald Soma husker jeg også. Han var enorm i Bryne. Långa inkast og han var god fotbollsspelare også. Nei, det har vært en del goda navn og den siste Haaland vil vel gjøre all right i karrieren sin, virker det som.
Ja, vi kunne gjerne hatt en mimrekveld med Bryne-fansen her. De hadde nok satt stor pris på det, men vi skal konsentrere oss om et annet nyopprykka lag, og der det også mye å mimre om. Fredrikstad, nå skal Obos flomlysende skrus på. De endelig tilbake. Fyker de rett opp, eller hva kan vi forvente?
Det fikk du ikke rett opp, men jeg må si at jeg veldig optimistisk på Fredrikstads vegne. Sett dem veldig mye i vinter, og jeg synes de ser nesten overraskende solide og stabile ut i spillet sitt. De har en del sånn X-faktorspillere, blant annet kanten Ismail, som bare gjør meg glad. Så jeg blir varm om hjertet når jeg ser en sånn type fotballspiller på et nyopprykket lag som FFK er. Så hvis han får sluppet seg løst, altså, som han har gjort i disse treningskampene, så har vi en ny attraksjon i ligaen. Obos-ligaen. Nesten så jeg begynner å lure på hvor lenge han kommer til å spille I Obos-ligaen, med tanke på det potensialet han har vist denne vinteren. De har Kjelsrud Johansen, han kommer til å score masse mål. De har også Nikolaj Solberg, som en målpoengkonge I Obos-ligasammenheng. Spørs jo da om han får plass på laget også. Ricky Alba har de også, så de har veldig, veldig mye å spille på I det offensive. Et egentlig sånn offensivt arsenal som egentlig de fleste andre lagene I Obos-ligaen vil misunne dem. For det veldig mange som mangler akkurat de typene som FFK har. Har en jevn, ganske bra midtbane. Har en av divisjonens kanskje beste keepere, selv om vi ikke har sett han på dette nivået her nå. Godeste Håvard Jensen. Så Fredrikstad har egentlig kanskje alt. Kanskje en litt defensiv og kjedelig trenerkonstellasjon på benken, synes jeg de skal utnytte dere, at de tilhører Fredrikstad. Fyr opp stemningen, nå vi tilbake. Så det kanskje den lille gnisten som jeg savner at de skal få tent I byen her, for dette laget her fart på skuta, så tror jeg faktisk at dette laget kan være med å kjempe om kvalikplassene da, til opprykk og ikke nedrykk.
Om vi prater om kulturtradisjon, så det jo en av de tradisjonsstarkaste lagene I norsk fotboll, og jeg tror jeg talar för hela Norge när jag säger att de är glad att ha tillbaka FFK I toppfotbollen igen om vi regnar elitserien och Obosligan som det är. Och jag kan ju bara stötta mig bak det Petter säger. Han är nästan mer påläst om Fredrikstad än jag själv är här. Men jag igen vill, jag vill också ta med Ismael, kantspelaren. Han ser helt enorm ut. Han... var gång han kom förbi bäcken sin var enaste gång. Du pratade om när vi var inom Bryne om Joakim Holtan, om någon elitserieklubba borde vara där och lukta. Ja, kanske där. Om de bör vara och lukta på Ismael. Ja, med två utropstegn bak. Han hade idag, tör jag säga, gått in på flera elitserielag och spilt. Där är det X-faktor så det synger om det. Så det är en juvel som FFK har att hämta från Shade. Men en av deras allra största styrkor är ju bredden de har I stallen. Petter var inne om det. Det gick inte säkert att en poängkong I Obos-ligan som Nikolaj Solberg får plats. Jag tror inte han kom på att starta faktiskt i de första kamperna. Utan då är det Ricky Alba som lägger beslag på den platsen. Sen har man evige talenter Anas Fara som aldrig riktigt slår igenom. Man har en Love Reuters värld. Sen har man ju Michael Neves. I tillägg också som var väldigt god på Kongsvinger en gång I tiden. Så, som egentligen är riktigt, riktigt nära. Man har erfaren med Thomas Drage som har spelat 1 miljon år på höjt nivå här också. Så bredden är meget stor I det här FFK-laget. Och kommer tåget på spåret för att starta, ja, då kan de vara med. Och då är det ingen som går sicker. Och man plejer att se att vi hoppar att det kommer publiken tillbaka, men det sies ju lite I Fredrikstad att det har varit räddningen att det inte har varit publiken på kamperna för att man har slipper här presset på det kravstora Fredrikstad publikumet. Man må ju nästan till Bergen för att hitta något liknande, men nej då, vi drömmer om fullsatta tribuner igen I Plankebyn.
Klarer ikke helt å slippe Ismael her. Han signerte for Fredrikstad etter å ha kommet fra Scheid, så det... Da kan man jo begynne å lure på om det noen som har sovet I timen her, eller hvorfor blir ikke han, hvorfor det ikke noen andre som tar sjansen på han?
Ja, men det klart at det noen som har sovet I timen. Det jo flere klubber I nærområdet. Jeg tenker kanskje ikke spesielt på Vålerenga som så gode, men jeg ser et klubb som Mjøndalen, en klubb som Lillestrøm, en klubb som Stabæk, som ligger bare noen golvslag under de her tre klubberne. Hvorfor har ikke de vært på jobb? Jeg tror nå Ismael, han hadde vært med og slåss om en startplass på samtlige av de tre lagene. Så det är chockerande svag scoutingverksamhet av de lagarna och samtidigt så är det en fjär I hatten för FFK för här har de verkligen spotta en spelare som har ett, jag vill säga, allerede nå ett högre nivå än Obos-ligan I sig.
Nevner Henrik Kjelsrud Hansen till det här också, hur mycket må han bära på sina skuldre den säsongen? Med tanke på Nei, alle skåringer.
Det vel kanskje det han ikke må, med tanke på det de har å by på offensivt. Det klart at spiller du midtspiss på et lag som Fredrikstad, så forventes det jo selvfølgelig at han skal score bra med mål. Han har jo en av de tyngste lommebøkene, vil jeg anta, i Obos-ligan når det gjelder kontrakten han fikk. Han ble hentet til andre divisjon fra Eliteserien. Det var jo en spesiell overgang I seg selv, men han har på en måte levert varene sånn sett, da, med å få laget opp en divisjon. Han kjenner på presset, men det hjelper også for han da, å se at de gutta rundt han også kommer til å produsere målpoeng på egen hånd, men man jo litt den typen som må gå foran med, I bakgrunnen av den erfaringen han han har kommet til klubben med, så det tror jeg en oppgave han kommer til å takle, men om det han som kommer til å bli toppskorer I FFK, det ikke sikkert, men skulle han få en god sesong, så kan han fort være blant toppskorerkandidatene I hele ligaen, for det et lag som kommer til å score mye mål, dette FFK-laget, og så jeg også litt sånn småspent, kanskje litt på stoppeparet til Fredrikstad, viste litt svakheter I siste treningskamp nå sist mot Grorud rett før seriestart, men alt I alt så ser det ut til at dette laget her kan få en veldig, veldig morsom sesong, og da kommer også Kjelsrud til å bli viktig fremover.
Turen går videre til Grorud. Grorud som har mistet trener Eirik Skjønne til Stabæk, hvor han har blitt assistenttrener. Inn har Aksel Bergo kommet fra rollen som seniorrådgiver hos NFF. Og råd kan kanskje bli verdifulle for Grorud, fordi nå det vel den vanskelige og berømte andre sesongen som venter, det ikke det?
Jo, det det. Og for Grorus del, jeg såg dem nu mot Fredrikstad I helgen som var her. Fredrikstad vant 4-2, men kun Fredrikstad med lite uttelling hadde skåret 9-10 mål her. Jeg synes at Grorus lakke. De spelar en väldigt ambitiös fotboll. De bygger vidare på det fundamentet som Kjønu har byggt upp där. Men jag tror inte att man har ett gott nog lag. Framförallt man allt för svag I den bakersta femmen med keeper och bakre firer. De håller icke nivå och det gör att man ramlar ned en division tror jag. Framöver har man en del intressanta spelare. Man har Höjland som balanserar som också har varit intressant för flera andra klubbar. En som ser verkligen intressant ut det är ju Safaris. Vi pratade om Ismail Safaris. Han är väl 3 år yngre. Han är född 2003. Han dominerade till tider på Fredrikstad. Han styrte allting. Ganska kraftfullt, ganska tung spelare ändå men stor löpskraft. Han var ju överallt han. Och sen är det en härlig lynne på han också. Han käftar och smäller och står upp och han är inte någon 17-18-åring som står med lua I handen, han tvärt emot. Han kan bli en av profilerna, inte bara I Grorud, men faktiskt I hela OBS-ligan. För han imponerade mig stort. Och de spillar ju pent, det småfint det man ser. De har en del angrepp där de bara trär sig igenom. Men det blir för enkelt till slut, tror jag. Så att jag har Grorud på plats nummer 16 den här säsongen. Jag syns att... Litt for tynn stall, og den bakre femmen, det postnordnivå.
Ja, jeg kan jo si at jeg enig I en del av argumentene til Joakim her. Det ser tynnere ut defensivt denne sesongen her. De hadde Leo Kornic I fjor, de hadde også Trace Murray som spilte på andre bekken, fått inn Ridan Essay som var I Kongsvinger og hadde ikke noen supersesong der han. Fabian Ness kommer nok til å spille litt på den andre bekken også. Keeperplassen, noen usikkerhetselementer der, vil jeg jo si. Det var jo Ødegård og Viken som sto I fjor. Viken var ikke veldig oppvisende nå I helgen heller, men det at de har litt sånne X-faktorspillere offensivt, da, som gjør at de har et par typer som kan vinne litt kamper på egen hånd. Safaris en sånn type, selv om han ikke den som spiller lengst frem I banen, så han som fyr som når han har en god dag, så kan han vinne kamper nærmest på egen hånd, for Grorud så god, mener jeg faktisk at han kommer til å bli denne sesongen, han ser så dominant ut, han liksom Groruds Marco Verratti, måten han bare omfavner den midtbanen og tar eierskap, bare eier den sirkelen I midten der, og så har de jo Oscar Aga som produserte bra med mål sist sesong, han har kanskje vokst enda mer inn mot årets sesong, Preben Mankovic jo en spiller som har begeistret mange, så får vi se da om det nye typer som vi kanskje ikke hørte så mye om I fjor, som har tatt steg gjennom vinteren. Det kan fort ha skjedd det I den treningsgruppa, at Aksel Bergo kanskje ser på et par av spillerne som har vært I troppen en stund under kjønene litt med nye øyne. Kanskje det andre som vil få muligheten nå. De har et par andre talenter I bakhånd der. Bully Dramé fikk jo muligheten et par ganger siste sesong. Han har jo hatt slitt litt med skader og sånt. Kanskje kan han være en type som kan overraske litt denne sesongen. Så jeg vil ikke avskrive dem helt. Jeg vil nok tro at de kanskje vil... være med og kjempe om en kvalikplass. Jeg vil ikke sende dem helt direkte ned, men tøft kommer det til å bli, Erik.
Jeg snakket jo med Bergo den dagen han fikk trenerjobben I Grorud, og da ville han ikke si noe sånn hva som var målet for sesongen, men nå har det jo gått noen uker til derfra. Det sånn at hvis Grorud alltså Berger kontrakten så har han gjort en kjempejobb, är det så enkelt?
Ja, alltså han har gjort i Bergeron kontrakten så har han gjort en meget solid stycke arbete också, för det var nära. De startade ju gott i fjolårssäsongen och charmerte ju oss och pressade ju flera av storklubbarna, speciellt på hemmabane här. Men ettervärt så fallt de, och det var ju bara marginer. Det var väl en kamp, sista kamp mot Lilleström, där de räddade sig helt och hållet kvar i ligan här också. Så trenden var svag. Så viss, och det är en trend faktiskt som Bergo må snu lite grann. Klarar han att snu den och etablera det här Grorelaget i Obosligan i år, då blir jag meget, meget imponerad över den jobben han gör. Så att det blir... Det ska bli spännande att se. Men igen, jag dömer faktiskt Groru ned en division då jag syns troppen är för svag och speciellt tillbaka i fem.
Vi ska vidare till nästa lag och en liten quiz kommer härifrån, för nu ska vi till den största tränarprofilen kanske i norsk fotboll, som verkligen gjorde en god jobb efter att han tog över en klubb. Var i världen är det vi landar nu, Karer?
Nej, vi ska väl kanske till Hamar då.
Ja, vi drar till Hamar. Vi drar till Hamar. Vad finner vi där?
Där finner vi Kjetil André Rekdal, som tog över HamKam-laget sist säsong, då de så förtappt ut på alla möjliga måter. Det var ju en mentalt knäckt gäng, så kom då chefspsykologen, får vi nästan kalla den, och klart att trycka på några knappar så gjorde att de fick en väldigt fin säsong efteråt. Det var ju något vi satt och klädde oss i huvud av genom hela fjolårssäsongen, när måten HamKam bara kollapsat i var eneste kamp och surra bort seger efter seger och uavgjort resultat efter uavgjort resultat, som resulterade i en kjempetrubbete start. Och nu har ju Rekdal fått möjligheten att starta den säsongen här på en måte med sina brickor från start. Hentet in en gammal känning, Rasmus Lindqvist bland annat, väldigt spänd på vad slags slag han är gärna inte lika god som då han härjet för Vålinga för en del år sedan. Fått in rutine i Alex Melgalvis. Det tror jag är en ganska ordentlig signering för Hamka, men en typ som också vill betyda ganska mycket i en spillegarderobe. Och har på något sätt varit med på en god del i Melgalvis. Kurshai, kjempespennende köp i en trebäckslinje, kommer att passa perfekt in för Hamka, men så har de inte då den spissen som de hade i hvert fall en del kamper då han inte var skadet eller suspenderat, nämligen Markus Pedersen spilte ju en del för HamKam i fjol. Nu har de inte den spissen. Nu är det Enkerud som har spilt en del av kamperna. Berisha kan också spela i mitten där framme. Det är det stora spörsmålstegnet, och så vet jag också att självklart att keeperplassen, det är också en plats som Briskeby-banden nog är lite sån smånervösa för den keeper de haft i mål där för, och det är grunden till att han ikke har varit där sammanhängande hela vägen till idag, att han försvann ut en gång i tiden, det är Lukas Jaroszynski. Så det är spissplats och keeperplats som det kanske kan ske något på då. När vi tar upp detta här så har ju övergångsvinduet stängt. Jag tror att Espen Olsen och Kjetil Rekdal sitter på kontoret nu och har satt Formel 1 lite på paus och att de nu fokuserar på övergångar som kan göra att HamKam kan vara med och kämpa om dessa kvalikplatser, för det är liksom spissen och keepern som manglar för att detta ska se ordentligt bra ut, syns jag.
Ja, jag är, och det stöttar jag helt och hållet. Jaroszynski är inte i närheten. Ja. Alltså man rycker inte upp. Jag tror nog att de har en liten våt dröm om att vara med lite. HamKam såg det, för det är förvandlingen från från Espen Olsen som gick upp i sportchefstolen igen till när Kjetil Rekdal kom in. Den var så helt formidabel. Det var nästan som att man snudde över natten, så det var ett lag som tappade så mycket på övertid, så gick inte att hålla regningen på det i fjol heller. Men när Rekdal kom in, så det bara snudde. Han bara tryckte på någon knappar, och den snuoperationen där, det är meget, meget imponerande. Men keeperplatsen är allt för dålig hvis man ska vara med där uppe, och spiss må man ha in också. Jag är som Peter ganska säker på att de sista dagarna blir brukt till och finsikta där, och att det kommer in både en keeper och spiss, det är jag rimligt trygg på. Ja, HamKam blir ett lag som jag tror, utan att man ska banna, men det blir ett rent helvete att spela mot. Det blir ett lag som jobbar och sliter, och det är ju typer som Christian Eriksen på en måte som personifierar det här lite grann. Han kom alltså från Elverum I fjol. Han hade inte spelat fotboll han på första halvdelen och kom in och spelat en stor roll för Rekdal på hösten. Inte någon briljant, elegant fotbollsspelare, absolut inte, men är väl en av de spelare I ligan som lägger ner aller flest meter. Och det är många Enkerud också är ju en rollspelare med stor löpskraft, så det blir ett HamKam som kommer att spela kanske ett lite enkelt rakt spel, men blir otroligt vanskligt att spela mot. Och sen har de en av divisionens allra mest intressanta spelare I Vettle Skjærvik. Tromsø var på banan har vi lagt bud på 1,5 miljoner, och det är ju egentligen ganska bra med tanke på en spelare som kom från Lillehammer för säsongen I fjol och har bara en säsong bak sig och spelat ju inte alla kamper I OBOS-ligan heller. Lika god som stopper I en treer som på en central mittbane, så jag är spänd på vår Rekdal brukar han, men han kan bli vansklig att möta, men jag tror visst de inte gör något I de här positionerna som man pratar om, keeper och spiss, då tror jag inte de har något med den absoluta toppstriden att göra. Gör de något med det, ja, då ska de vara med och lukta på kvalik de också.
Och så vet jag det är en spelare du hade gledat dig väldigt till att se, kanske allerede I år, Joakim Benjamin Thoresen, Farås, han väl bara 15 hvis han inte har fyllt 16 I år. Vad slags typ är detta här och vill vi få se han I år eller är det skador som sätter en stopper?
Ja, nu fick han ju dessvärre en långtidsskada här nu för någon vecka sedan också, men för en nydlig kantspelare född 2005, kommer från Flis, så kanske borde han ha varit Kongsvinger, men här har Espen Olsen och kompani varit på jobb och hämta han. Pratade lite med Kjetil om han och han var dypt imponerad av Benjamin Thoresen Farås, och så då ska vi veta att Kjetil lika imponerad av alla spelare som knyter på sig skorna här i detta landet, så det säger lite också, men det är en, han är liten och naturligtvis så blir han flyttad grann lite fysisk, men inte tro att det är någon som är rädd, han är steintuff, han har en härlig mentalitet, enormt goda färdigheter, och sen så är han, alltså ja, han är 15 år gammal, men han är nästan 15 plus 15 när man ser på volgen han gör med och utan boll. Otroligt klok för sin ålder. Han, hvis ikke någon skader sett någon stopper för det, så kommer vi få höra mer av, och troligtvis allerede I år. Det är en av de större talenterna i norsk fotboll här som kommer upp, så meget spännande spelare, och det gör ju att HamKam har ju en ganska bra mix med både äldre och yngre spelare. Vettle Skjærvik är ju en ganska ung spelare, de har fått en ny spelare från Lillehammer också nu, Halvar, nu kommer jag inte ihåg vad han heter efternamn, som är pricklik Vettle Skjærvik, men 2 år yngre än han också, så att det börjar att bli en liten filosofi och en tanke bak det man gör på Hamar, man bygger någonting där, och man har ju, det finns något profilstarkare lag utanför banan. Bent Svele som daglig ledare och Kjetil Rekdal som...
Och Espen Olsen.
Och Espen Olsen och Geir Frigård som assistent. Alltså.
Och landslagschefen på alla kamperna antagligen. Och så må vi också nämna, då har vi nämnt nästan alla mittbanespelarna I klubben. Och så må vi kanske nämna han som har varit bäst I en del av kampen I denna vintern. Det är Morten Bjørlo som de hämtat från Strømmen. Och det säger också lite om hur de efterhvert har placerat sig I hierarki då, kontra Strømmen. HamKam kommer ju lite nedifrån genom de sista åren. Men nå begynner de hämta liksom Strømmens två bästa spelare. De hämtat Kurucay och hämtat godeste Morten Bjørlo. Bjørlo kommer till det, men liksom ny dimension i spillet deres, så kommer det passa väldigt fint in I den formationen, för vi vill ju anta att Rekdal kommer att fortsätta I en slags 3-4-3 variant, och så är ju han väldigt tillpassningsdyktig med tanke på vad slags motståndare han möter. Han är kanske en av de tränare som är mest upptatt av vad motståndarlaget stiller med, och så lägger han upp sin strategi då in till varje enskild kamp baserat på det, och det är en lite annan tillärning än det ganska många andra tränare I OBOS-ligan egentligen gör, för de tänker först och främst på eget lag. Kjetil tänker väl så mycket på motståndarens lag.
Så ser man rent på matchcoach, då tror jag det är få tränare I norsk fotboll som är nog skarpare än vad Kjetil Rekdal är. Och så har han ju fått med sig en Geir Frigård då, som älskar de här detaljerna, analyserna, att vara på fältet och ordna. Så jag tror de komplementerar varandra meget gott också. Det är en successfaktor I sig själv.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi tar turen videre til neste klubb, og da det noen navn som Diego De Jesus Campos Ballestra, Michael Badu, Willis Alves Furtado. Ingen kan I hvert fall ta jervgutta på navna, men jeg vet ikke om det holder til at de får en imponerende sesong I Grimstad.
Her må jeg nesten lämna över ordet till Petter, för jag ser det vannas I munnen på han furen när du nämner Campos och gängen. Han älskar han, så att här må Petter bara tillpärs.
Ja, Diego Campos, måten han väckt känslan I oss genom säsongen I Obosligan I fjor, speciellt på starten där, det var ju härligt hur han ja, hvordan han briljerte tidvis da, med noen flotte skåringer og sånn, og så sa det litt stopp med litt skader og diverse, så var jeg spent da på hvordan han skulle klare seg gjennom denne vinteren, sin første vinter I Norge, Diego Campos, så han først en ganske tidlig vinter, en treningskamp mot Odd, og jeg lette og lette, jeg så Campos I startoppstillingen, men jeg fant han ikke ute på banen, Campos hadde tatt lokkene sine, han hadde bleket håret, jeg var sjokkert, det tok litt tid før jeg liksom klarte å vende meg til det, nå heldigvis jeg klarte å fordøye det og glede meg til å se han I dette jervlaget som spennende, det eksotisk, skulle gjerne sett den der mailutvekslingen som Arne Sandstø har med agenter og klubber I utlandet, fordi at det, Jerv, de overrasker alltid med en eller annen spiller som jeg tror de knapt hadde hørt om selv før de signerte han. Nå skal det sies at Jerv har truffet med veldig mye bra gjennom de siste årene, og så har egentlig hatt en ganske artig spillelogistikk, og de har et veldig artig offensivt lag, og de kommer til å være involvert I mange kamper med masse mål denne sesongen. Så man litt usikker på hvordan det kommer til å se bakover for Jerv sin del. Siste tilskuddet inn I midtforsvaret jo Sandberg fra LSK. Jeg vet ikke om det godt nok, for å være helt ærlig, Sandberg har ikke spilt så veldig mye fotball de siste årene. Var ikke en kjempesuksess da han ble lånt inn til Scheid sist han skulle være med på noe tilsvarende for å vokse på en slik erfaring. Nordheim jo fremdeles der, og de har jo den godeste stopperen Arocha, som de håper at kan komme tilbake fra sin korsbåndsskade, som opprinnelig ble hentet fra Nestotra slash Øygarn, så det bakover man litt sånn småspent på dette jervlaget, men jerv liksom det laget du må sette deg ned og se på, sånn utgangspunktet. Hvis du ikke har et, hvis du kjeder deg en tirsdag, og det går en obåtskamp og jerv skal spille, da må du faktisk se på, for der har de en sånn der offensiv, herlig mix også med Pibe som de har hatt der fremme, en stor, sterk okse, så har du ikke minst Baidu og den gjengen der da.
Jeg elsker når du sier Baidu så må jeg bare bryte inn, Peter, for det en av mine store favoritter I den her ligan, og der tenker jeg også hvorfor ikke noen andre klubber var på jobb der, for nu sikrer seg faktisk Jerv han på en permanent avtale to sesonger ut 2022, tror jeg faktisk kan være et kupp, ja. Jeg tror han salgbar kanskje allerede til sommeren. Den fysik, det driv han har, färdigheterna där, ja han är likt resten av Järvlaget väldigt ujävna, men han har ett sånt potential så att jag bara gläder mig till att se han den här säsongen. Men Järv, kan Järv gå runt i år och hoppa på lite covid-utbrud? För det var väl då de var som allra bäst när de kom tillbaka efter...
Ja, jag tror inte det var speciellt gudstig för dem. De hade ju sina incidenter. Ja. Inte alla incidenterna de hade skyld i sig på någon som helst, det, men helst måte. Men de tacklade det väldigt bra. Och de har också en tränprofil da, i Arne Sandstø, en fyr som ska ha ros att han törr och melde lite, han törr och liksom sätta Järv på kartet. Han törr och liksom och visa att det är en klubb som betyder lite då. För det är en klubb som har brukt någon år på liksom komma sig lite upp i norsk fotboll när de etablerat sig i Obos-ligan, de har varit där i många många år. Och så är frågan då, kommer Järv till att vara med och kämpa på nedre halvdel av tabellen eller övre halvdel av tabellen? Och vi har diskuterat lite tidigare, Joakim, Järv är kanske det vanskligaste laget att placera. Alltså för att du kan på en måte komme unna med å sette den på 13. plass, men du kan også komme unna med å sette den på 5. plass.
Ja, det, men det, du altså for meg kan Järv kan nesten komme nummer 16 og nummer 3. Mm. Det er nesten helt utrolig, og Järv kan gå fra den ene helgen til å slå Ålesund 4-0 borte for å tape 4-1 hjemme mot Grorud. Mm. De er så ujevne, men det er toppnivået, det er artisterier de har, og det er jo klart når man hører bare Furtado, Pibe, Campos, Baidu i en offensiv kvartett.
Man får jo lyst til å danse.
Ja, det får man får det. Så det kan bli tango i Grimstad i år, altså. Det ikke noe tvivel om det.
Ja, vi får sette strekk der når det begynner å bli dansefeber inne i studio her, og da tar vi turen til KFUM. De har vært, KFUM Oslo har vært kjent for å være ekle å møte på Ekebergsletta, men nå må de jo låne Intility Arena av Vålerenga. Det snakkes vel kanskje om at de skal tilbake til Ekeberg rundt jul og så videre, vi får se på det, men da kanskje ikke på den vanlige banen de spiller på, så det her er vel kanskje ikke noe god inngang for de på en ny sesong, Petter?
Nei, det er det ikke. Det så vi sist da Scheid spilte i Obos-ligan, at de spilte da hjemmekampene sine borte på Intility. Samme situasjon skal Koffa inn i. Koffas største konkurransefortrinn de siste årene har jo vært at de har spilt nettopp på denne banen på Ekeberg, som har vært knallhard. Alle lagene i Obos-ligan har hatet å spille der. Den har vært ganske liten. Den har vært krevende og ta poeng på fra KFM på den banen der, og nå mister de det store fortrinnet der. Så sier jo Koffa-spillerne selv, det vet jeg godt, at for dem blir det en fordel å spille på Intility, fordi banen er bedre, og den biten er det samme, sa Ranheim da de fikk nytt kunstgress i Eliteserien. Det gikk ikke like bra med dem heller, etter at de endret underlaget fra et dårlig, hardt, humpete underlag til et bedre underlag. Da blir det spilt oftere av banen av Eliteserielagene. Men selvfølgelig, det
sånn... Shade, husk Shade också när ja. De var ju inte många säsonger när de måtte väcka och spela på Intility. De hade ett lag som var mer än gott nog för divisionen, men det är någonting när man mister den här tillhörigheten och den här tryggheten som man har på hemmabanan, och så kommer man till en annan bana. Det är klart att internt må de ju säga dyssa ner det här och säga att vi trivs där, ännu bättre bana, vi kommer på att spela en finare fotboll. Hade de fått valt, de hade varit 7 av 7 dagar i uka och spilt på Ekeberg.
Ja, og selvfølgelig, de må jo si det, de må jo forsterke det i sitt eget hode, fordi at de vet at dette er jo de tingene vi sikkert antageligvis kommer til å hakke på gjennom hele sesongen. Det kommer til å sikkert gå på repeat, men det får de bare vende seg til og blokke det ut dersom det skulle stange for dem. De har jo vært, altså, Koffa har jo de har et par spillere som holder et ekstremt høyt Obos-nivå. Stian Sortevik er jo omtrent kongen av Obos-ligan slik der nå, med sin viktighet. Men det er også litt av svakheten til dette laget her, da, at de er så avhengig av de enerne sine. De har ikke de samme enerne helt der fremme i banen, men de har Rask, de har Sortevik, som på en måte må spille nærmest hver eneste gang. For da har de et bra fotballag, men de faller litt mer sammen uten de store, store stjernene i det laget der også. Gay har jo også gått til Sogndal. Det jo et litt nytt forsvar der også. Jeg så i helgen at han spilte med trebækslinje, 3-4-3, med Kiel Olsen har jo kommet inn. Jesper Toya har jo også kommet inn. Det var en liten overgangssaga av det, med Kjelsås involvert. Han spilte jo i Hamkam i fjor, så det en del... En del spørsmålstegn rundt dette koffalaget, så jeg vet ikke hva du tenker, Joakim.
Nei, jeg liksom litt inne der. Nå var vi inne om at Järv blir vanskelig å plassere, men for meg KFUM vanskelig å plassere også. Det jo en ting, Sortevik, som med alle som Obos-konger som har abdisert de siste årene med Engblom og Gyven og Kent-Håvard Eriksson som gav opp ligan også. till fördel för Lilleström. Så här, i Sortevik en av kungarna som är kvar där. Men han är lite skadutsatt. Han blir lite grann äldre. Var borte mycket i fjol. Och då var det inte någon rytme i det här KFM-laget heller. Som är väldigt avhängig av han. Jag syns också att de är lite avhängig av Robin Rask centralt på mittbanan. Också han har varit lite trubblad lite med skador. Brukte tid innan han kom in i det. Sen det stora problemet i Koffa i fjol, det var ju vem det var ju ingen som skorar målen. Man har ju slitit enormt med det. Nu har ju Tavakoli fått en säsong på oss där, Sanyang också. Så någon av dem må stå fram och växa fram och skåra mål. Gör de inte det, då kan det bli en utrivligare säsong för Koffa än vad de har hoppat på. För jag tror många av dem drömmer om att... Den var ju kvalificering för 2 år sedan och de var så vitt i fjol också. Så då rökte de ju på den klassiska kampen på Nammo-stadion i snövärlden när traktorerna gick på höjgir för att kunna få genomfört den. De vill nog gärna vara där uppe. Jag är inte säker på det. Det här med väck från Ekeberg till Intility, osäkerhet, vem ska skåra målen? Sortevik, han blir 1 år äldre. Han är också lite skadutsatt på nyckelspelarna. Försvar, ja, det är för mig är det spörsmålstegn. Jag tror inte de blir dratt ner helt där nere, men lite mitt på träfeeling på KFM i år, ja.
Jag måste bara säga det när du nämnde den Raufoss-kampen här. Alltså, det är ett av de tingene jeg husker best fra Obos-ligaen i fjor, det målet Koffa skåret borte i de vanskelige forholdene, i de snødrevet. Jeg husker ikke hvor mange trekk det var, men akkurat det der er også det som på en måte er Koffas største styrke, da. Den spillstyrken de har med ball, variasjon, måten å spille på, det systemet Isnes, eller det tankesettet Isnes har klart å videreføre til de spillerne som har kommet inn hvert eneste år, da. De har en veldig sånn sterk spillstyrke i måten de opptrer på, så det er bare noe de må dyrke for alt det er verdt, og Tavakoli, du nevner han også. Kanskje han en av de som faktisk profiterer på å spille på et litt bedre underlag på Intility. Han sleit jo med den voldsomme kampbelastningen i fjor. Stor, sterk, restituerte kanskje ikke like godt som alle de andre når det var veldig kort mellom hver eneste kamp på en steinar bane, på en steinar treningsbane også. Kanskje kan han vokse litt på at han får litt mykere dekke under beina sine. Så det er noen ting også som kan tyde på at det kan bli litt bedre enn det vi kanskje utgangspunktet sitter og tenker akkurat nå.
Men vi pratar om tränarprofiler här och vi har ju pratat om rutinerte rävarna Sandstø och Rekdal. Isnes är ju lite färskare i gamen men börjar bli en profil han också i Obosligan. Melle lite grann och så var ju en härliga fighter i fjol på. Vi är ju på Nammo igen då med Christian Jonsson. Men det är ju det vi vill ha. Lite ge och ta, lite ordkrig och sådär. Och han är med på det Isnes också. Man ska inte undervärdera det i dagens fotboll. Man må faktiskt som tränare. Det viktigaste är vad man gör på banan och utvecklar laget. Självföljligt är det. Men icke glöm att det här är en underhållningsidrätt också. Man må mälla sig på lite. Det är en helhet där också faktiskt. Jag syns att Isnes har mycket gott ved sig. Han är duktig fagman, spelar en fin fotboll. Så törr han och mellan. Han är inte så förbannad försiktig som enkelte andra är här. Så jag liker det också. Vi har en del härliga, vi har en tränarprofil också.
Helt klart.
Sista klubben som vi ska snacka om i denna podcasten, där är det också en person som kan melde. Han är inte ute på banan, han är inte på tränarsidan, men han är på daglig ledarsidan, Frank Lidahl. Det är en man i Ranheim som vet och ordlägger sig på goda måter, men kommer Ranheim till att bli spännande på banan i år?
Ja. Det kommer att bli här siver i kor, ja. Peter, och det vet jag. Det är inte alltid Peter gör ena om allting. Och sen tänkte jag faktiskt när jag skulle presentera uppryckslagarna här nu, för de flera är många som tänker Ålesund, Start, Sångdal. Och så tänkte jag, så sa jag Ranheim upp. Och då var Peter helt enig, men jag syns det är någonting med Ranheim. Många har pratat om att ja, de ska genom ett generationsskifte. Nu är den här gamla generationen på väg ned, de är inte lika goda längre, de har mistat någon spelare, de klarar inte att genskapa det här, men jag syns det ser nog väldigt spännande ut över det här Ranheim-laget. Man har varit god genom hela uppköringen, man snackar om igenkännliga formationer och Fagman, det är ju Svein Målen, sen kan han ju bli lite mer sexy i media än vad han är, men Frank Lidahl, han gör jobben för Ranheim. Men de ser goda ut alltså framöver på banan. Vilket lag, vi pratar om Fredrikstad, men Ranheim är superintressant. Marcus Menert, det tror jag är ett kupp som mittspiss. Ja, man har ju mistat toppskårare från Solrönning från i fjol, men då har man ersatt med men som jag följer ändå bättre. Vegard Erlien var med en del skada. Han är med från start i år. Filip Brattback, det kan bli en sensation. Det kan bli ett genombrud. Det är en av årets stora genombrudder. Och då har man Sivert Solli som var enormt bra. Poängkungen, Erik Tönne. Man har så gott arsenal framöver så man må faktiskt dra ner han som bäck igen. Han må spela vänsterbäck. Det säger lite grann om vilket arsenal man har framöver. Man har hämtat Simon Marklund från Kongsvinger. Ja, han var svag i fjol, men vi vet vad han har i sig. Och få komma under de här förhållandena till Ranheim, det kan vara akkurat det som ska till för att poängspelaren och artisten Marklund växer fram. Jakob Tromsdal är lite unsung hero, central mittbanespelare som blir bortglömt. Man har Adrian Matteo Lopez, artist. Och sen har jag ju inte nämnt Mats Reginus. Vi pratar ju om kongar, men kanske Reginus är den största kongen av dem alla i Obosligan här. Man har ett stopperpar i Kvande Rismark. Rismark, ja, han, man såg att han hade dålig självtillit efter brandperioden, men han kommer på boxa. Det stopperparet är bra. Sen så har vi Tönne på vänsterbäck och Ahlstedt är rutinerat på högerbäck. Ja, för mig, det här luktar lite grann av det här laget. Alltså, jag placerade Ranheim som en av två uppryckslag och det blir fest i Ranens fjärra igen.
Ja, jag må ju bara istämma det där. Nå blev det stille där, men jag tänkte bara på hur det flyter för Ranheim, hur de har truffet på en del av signeringarna gjort denna säsongen. Det har faktiskt varit så roligt på kontoret till Frank Lidahl att han har börjat sälja boxershorts liksom. Han har gått tung för arbetsuppgifter för de har så kontroll i fjärra nu eller på fjärra eller vad man ska säga. I ska man väl säga när det gäller fjärra, men det ser väldigt väldigt bra ut. Det eneste jeg sitter og tenker litt på er keeperplassen. Even Barli startet jo sesongen på benken i fjor, var jo på en måte keeperstjernen deres i fjor. Han trøbla, Lenes kom inn på laget, han klarte heller ikke å etablere seg igjen der. Barli kom inn på laget, det var frem og tilbake mellom de to siste sesongene. Da Barli ut av det, Lenes er keeperen denne sesongen. Jeg usikker fremdeles på om han keeperen som skal stå på et opprykkslag. Jeg trenger flere bekreftelser på å se at han den keeperstjernen man kanskje trenger da, for å spille i Eliteserien. Nå har de for så vidt tid før de skal spille i Eliteserien. Jeg tror de klarer det likevel, men det kanskje det eneste sånn usikkerhetsmomentet med Ranheim-laget. Jeg synes de har så god dekning på alle posisjonene. De har enerne, de har kanskje spissen som de trenger, og de har et bra stoppepar, så det keeperplassen jeg sitter og murrer litt med.
Men det jo ikke bare bokser, shortser som har gått ut fra kontoret til Lida der. Det er mange spillere som har forsvunnet også. Det jo ja, Heggem, Rønning Sæter, Barli som du nevner, Stamnestrø har lagt opp, Valla Dønnem, Robert Williams til Kisa. Det ingen av de her som kommer til å bli savnet da?
Det bare Valla Dønnem, ville jeg tenkt av de navnene du nevnte der. Og Valla Dønnem var jo på litt sånn nedadgående også. Han hadde en fantastisk debutsesong i Eliteserien, hvor veldig mange lanserte han til enda større klubber og sånn. Og så sa det vel litt sånn stopp der. Blakstad var jo også en spiller som spilte en god del i fjor. Så når du nevner et par sånne navn, så tenker jeg at det Ranheim kanskje har mistet litt med disse avgangene, jo litt fysikk i laget sitt. Det et lag som litt mindre, men de har fremdeles, altså Kvande, han slår jo cornerne, ja. Og jo og over 1,90 høy, så de har jo bra med fysikk i laget totalt sett. Så jeg synes egentlig de har en fin mix sånn totalt sett, og jeg synes ikke de avgangene de har så farlige. De har fått fylt inn, sånn som Marklund, han jo gammel, han 21 år ja. Gammel, så de har fått en fin aldersmix der også. Brattback også ganske ung. Menert venter jo på gjennombruddet sitt, så det veldig mange som sånn fin utviklingsalder da.
Ja då, det här är ett Ranheim-lag. Jag syns det Peter inom det här är en mix, det är fysik, fart, finess, det är smartness, det är rutine, det är ungdomlig entusiasm här också. Så jag syns att Ranheim har mixat det här bra och det här generationsskiftet som de flesta har sagt att det finns ingen chans i hav att Ranheim klarar det. Syns jag de är på väg och klara på med ett god måte.
Da har vi vært gjennom 8 lag. Det betyr at 8 lag gjenstår. De skal vi ta og gå gjennom også. Den podcasten kommer vel på onsdag 12. mai. Er planen? Er det noe dere sitter igjen med nå, eller etter å skumme gjennom de 8 lagene her?
det man sitter igen med är att man kunde ju ha pratat en hel podd om vart enaste lag. För det finns ju så mycket att hämta fram om de här OBOS-lagen. Så många detaljer som man kunde ha bjudit på här också. Så att det är ju för alla som hör det, så är det ju sändningar kommer. Det är OBOS direkt och det är ju bara bänka sig föran dem. För det ska bli minst lika stor success och underhållningen. Den blir minst lika höj, underhållningsvärdin blir lika höj i 2021 som 2020.
Ja, här är bara förväntat det oväntade. Ja. Så som man säger i fotbollen, det hör definitivt till OBOS-ligan, det uttrycket där.
Okej, okay, då är det egentligen bara att se fram till OBOS-ligan som då starter på lördag, alltså 15 maj, och så kommer det en ny podcast om ett par dagar. Så då är det bara att varma dere med OBOS framöver och så gör det klar till seriestart i världens deiligste liga.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.